Jan Guillou läser sin egen bok Ordets makt och vanmakt, mitt skrivande liv.
Kapitel 1. Från Claude Simon till Fibaktuellt. Del 1. Författare med förhinder. Han hade en författardröm och inget ont i det. Författare gör i regel ingen skada och pojkar i de sena tonåren har oftast mer storslagna fantasier än så. Vanligtvis handlar det då om fotboll. Men jag har svårt att sympatisera med honom eftersom han gör mig så generad att det bara är med stark självövervinnelse jag tvingas erkänna att han var jag. Det syns om inte annat på fotografier från den tiden. Rent biologiskt är han en yngre och starkare version av mig. Det är dessvärre omöjligt att förneka, även om det är lika omöjligt att identifiera mig med honom. Men jag kan, om jag tvingar mig, minnas honom ganska väl. Om han fått förutsägelsen att han skulle bli en av landets mest kända författare, hade han bara nickat tankfullt bekräftande eftersom han redan var övertygad om den saken. Men hade man samtidigt sagt honom att hans sålda upplagor i Sverige skulle komma att överstiga antalet människor, så hade han blivit lika störd som jag numera är över honom. Han visste mycket väl, redan som tonåring, att höga upplagor är något föraktligt och det var sannoliken inte en sån författare han ville bli. Han var nämligen ett litterärt geni. Således motsatsen till Sigge Stark och Olle Hedberg, den tidens storsäljare som han självklart inte hade läst. Som ung litteratör är man fullt på det klara med en del grundläggande förutsättningar. Dagens debuterande smågenier skiljer sig i det avseendet inte från den som var jag för 40-45 år sedan. Det finns vissa regler som förefaller eviga, åtminstone mycket seglivade. Redan som gymnasist fattar man att man måste vara nyskapande. Möjligen ska det man skriver också vara befriande, även om jag är osäker på om just den floskeltermen har tillkommit senare. James Joyce var sådan, det vet alla unga blivande författare. Ulysses, som man givetvis läser på originalspråket, innehåller inga oklarheter. Franz Kafka, som däremot orättvist har uppfattats som fint obegriplig, var åtminstone då en utmärkt författare för den som ville briljera i sällskapslivet med halsbrytande utläggningar och järva omtolkningar. Jo då, det där om rödvin och stearinljus är sant. Djupsinnigheten för unga litteratörer är gränslös och i efterhand, så här långt i efterhand, drabbas man av handsvett och rodnad när man tänker på hur det var. Till och med dikter av Erik Lindegren var kristallklara. Särskilt som svenskläraren i gymnasiets sista klass var eller påstod sig vara nära vän med den store diktaren. En gång hävdade den unge mannen inför just denne lärare att hans senaste uppsats om Gud vet vad var just nyskapande. Det är tillåtet att hånskratta. Jag har inget att säga till den unge mannens försvar eftersom jag finner honom olidligt pretentiös. Vilken som helst författare in spe fattar att man måste skriva på ett annat sätt än alla andra och helst svårbegripligt, eventuellt med långsökta metaforer. Ska man säga något till ungdomens försvar så handlar det bara om att göra en dygd av nödvändigheten. För om man inte har något särskilt att säga, så blir det nödvändigt att skriva dunkelt poetiskt eller vackert svårbegripligt och från början bygger allt på ett rent missförstånd. När man nämligen är gymnasist och skriver bättre svenska än alla de andra 24 klasskamraterna är det svårt att genomskåda det alltför bräckliga statistiska jämförelsematerialet. Man får för sig att man är utvald, fortfarande utan att ha något att säga. Och så har det nog börjat för de flesta och därför har vi minst 1000 författare för många även i vårt lilla land. Vid 20 års ålder såg han sig alltid som en av de utvalda och var varken den första eller den sista att dra den illa underbyggda slutsatsen. Fast vad skulle då denne författare skriva om?